Östgöta historia.
Ekenäs slott utanför Linköping. Redan från 1200-talet finns belägg för en by där Ekenäs slott nu ligger. Men byn avhystes, det vill säga de som bodde där tvingades flytta och lämna plats för ett större residens- och försvarsanläggning under 1400-talet. Det var släkten Natt och Dag som styrde över området och en av dess grenar blev så småningom Stureätten, där framförallt Sten Sture den yngre är ihågkommen som riksföreståndare. Ägarna till Ekenäs har ofta haft en nära relation till kungamakten. En tidig ägare till godset var Svante Sture den yngre. Genom sitt giftermål med Märta Lejonhuvud så blev han svåger med Gustav Vasa. Familjen hade flera hundra gods och gårdar i olika delar av landet. Och att förvalta och försvara dem var naturligtvis en omfattande verksamhet. Huvudbostad var Hörningsholm och grevskapet Västervik blev en av hans förläningar. På Ekenäs byggdes på 1560-talet ett nyare stenhus på den plats där slottet nu står. Härifrån utövade fogden ledningen av godset och närliggande gårdar, samlade in skatter, mest i form av naturaprodukter, som samlades i källarna. Platsen var lätt att försvara på den vattenomflutna höjden, men också möjlig att nå via de vatten- och isvägar som ledde ut till kusten. Kung Erik den XIV utsåg vid sin kröning Svante Sture den yngre, som en av de tre första i Sverige, till greve. Hans son Nils Sture fick uppfostran vid hovet och utnyttjades av Erik den XIV som sändebud till främmande hov för att framföra kungens frieri, bland annat till drottning Elisabeth av England. Men i ett anfall av desperation och vansinne så lät kungen fängsla flera av sina höga rådsherrar och de blev dräpta, delvis av kungen personligen. Svante Sture och två av hans söner var några av dessa, och det är de så kallade Sturemorden. Svante Sture, den yngre smaka Märta, kallades för kung Märta för sin förmåga att axla den bortgångne makens mantel. Och hon lierade sig med hertigarna i kampen mot kung Erik och lyckades få behålla och till och med utvidga familjens godsinnehav. Svante Stures dotter Kristina gifte sig med Gustav Baner och därmed blev Ekenäs åter ett banergods. Liksom flera av rikets herrar så förlorade Gustav Baner livet vid Linköpings blodbad år 1600. I samband med det så konfiskerades deras egendomar, men Baners änka Kristina återfick år 1603 släktens del i Ekenäs. Så kommer vi till tiden 1600-1790, det vill säga stormakt och karolinertid. Under fälttåget i Skåne vintern 1612 så råkade den svenska hären ut för en olycka då den nattetid överrumplades av en dansk styrka. Kung Gustav den andra Adolf räddade sig från platsen på en lånad häst. Men då han passerade över en isbelagd sjö så brast isen under honom och han var nära att drunkna. Två män i hans närhet räddade honom. En av dem var kungens kammarjunkare, Peder Baner, som med fara för eget liv räddade kungen ur vaken. Och Peder Baner, som var son till Gustav Baner, hade räddat livet på kungen, vars far tagit livet av hans far. Han blev sedermera riksråd och som en av rikets högst betrodda män så ingick han i förmyndarregeringen för drottning Kristina. Peder Baner lät bygga slottet Ekenäs under perioden 1630 till 1644. Arkitekten han anlitade var holländaren Hans Flemming som hade byggt flera slott i landskapet vid den tiden. Peder Baner avled dock innan slottet var färdigt. Hans son, riksjägmästaren Claes Baner, fullföljde bygget med tornen. Förr ledde en vindbrygga över vallgraven, där det nu är en välvd bro som för upp till det av ett portvalv genombrutna klocktornet. Huset fick under barocktiden en effektfull avslutning i tornhuvarna och lanternernas svängda linjer och lökformiga knoppar. Sjötornet är äldst. Gårdstornet kan från början ha haft ingången på sin vänstra sida. Tornen är placerade så att man därifrån kan beskjuta en angripare från alla håll. Slottets väggar är nästan 2 meter tjocka och det finns ingen riktig förbindelse inomhus mellan källarplan och slottets våningar. Ekenäs har aldrig anfallits, men helt obefogat var det inte att lägga ner så mycket arbete på säkerheten. Så sent som 1719 gjorde ryska trupper infall i Östergötland, var vid många kustnära gårdar brändes. Ekenäs slott har haft perioder av välstånd, men också förfall. År 1675 ärvde riksrådet och fältmarskalken Gustav Baner Ekenäs. Reduktionen drabbade honom hårt och han tvingades sälja egendomen av ekonomiska skäl. Och godset omfattade vid den här tiden 31 hemman belägna i 5 socknar. Efter vissa ägarskiften kom den nya ägaren att bli greve Mauritz Wellink, som deltog mycket aktivt i sin tids politiska, militära och diplomatiska liv. Han har beskrivits som en rastlös, makthungrig och självisk man, men med stora talanger. Och det hjälpte honom till en karriär i landets toppskikt. Men hans ekonomiska och politiska transaktioner gav honom många fiender som till slut fick honom på fall. År 1727 dömdes han från liv, ära och gods. Ett straff som på dotterns förböner förvandlades till livstidsfängelse. I mitten av 1800-talet så genomgick slottet omfattande förändringar. Som sagt, vindbryggan byttes ut mot en stenvalsbro. Invändigt ersattes den stora riddarsal som omfattat mer än halva övervåningen med en lång korridor och ett antal sov- och gästrum plus en kyrksal. Genom giftermål mellan Wellings dotter Ulrika Kristina och generallöjtnanten Johan Baner så kom slottet ånyo att ägas av ätten Baner och blev kvar i denna ätts ägo till 1879 då det såldes till greve Filip Otto Leonard Klingspor. Han var officer, senare riksdagsman i mer än 30 år samt hovmarskalk. Och greve Klingspors dotter Matilde bodde ensam kvar i slottet fram till 1934. 1939 köptes godset av Anders V. Bergengren. Och vid den här tidpunkten var slottet obeboeligt. Det fanns varken vatten eller avlopp och kakelugnar var den enda uppvärmningsfunktionen. Under andra världskriget kom det att utgöra militärförråd och därefter har det varit en lång period av förfall. Men sedan slottet år 1974 förklarats som byggnadsminne har ägarfamiljen genom renovering återskapat både interiör och exteriör. Godset Ekenäs omfattar idag 1160 hektar, varav merparten är skogsmark. Och jordbruket omfattar för närvarande spannmålsodling. Slottet fungerar som museum och visas sommartid för besökare. Och här finns även ett café och i de medeltida källarvalven serveras medeltidsmiddag. Och ett evenemang som väckt stor uppmärksamhet är de årligen återkommande turnerspelen som lockar drygt 10 000 besökare till slottsparken. Och på det sättet kan många få del av hur det är förr. Slottet är öppet för visningar mellan juni och till och med september.